As Sister Holland and I recently disembarked at a distant airport.
När Syster Holland och jag nyligen landade på en flygplats i en stad långt borta, skyndade tre vackra unga kvinnor som steg av samma flyg fram till oss. De berättade att de var medlemmar i kyrkan, vilket inte var allt för förvånande eftersom inga andra brukar springa fram till oss på flygplatser. Under ett samtal som vi inte väntat oss berättade de för oss tårögt att de alla tre nyligen skilt sig, att deras män hade varit otrogna och att för var och en av dem så hade fröet till likgiltighet och synd börjat med att de attraherats av pornografi. Med denna starka början på mitt tal idag känner jag mig som den forntida Jakob som sa: det smärtar mig även att jag måste tala så rättframt inför många som är mycket milda och kyska och känsliga. Men vi behöver vara rättframma. Kanske är det fadern i mig eller kanske morfadern. Men tårarna jag såg hos dessa unga kvinnor gjorde att också jag grät. Och frågorna de ställde har gjort att jag frågar mig: varför finns det så mycket moraliskt förfall omkring oss? Och varför faller så många personer och familjer även i kyrkan offer för det och får tragiska ärr av det? Men jag visste förstås åtminstone delvis svaret på min egen fråga. Nästan dagligen finner vi oss angripna av omoraliska budskap av olika slag som strömmar till från alla håll. Den mörka sidan av film, tv och musikindustrin går längre och längre med anstötligt språk och skadligt sexuellt uppförande. Tragiskt nog är det samma dator och internettjänst som gör att jag kan släktforska och förbereda namn till templet, som utan filter och kontroll kan ge mina barn och barnbarn åtkomst till en global kloak av intryck som kan förstöra deras sinne för evigt. Kom ihåg att de unga hustrurna sa att deras makars otrohet började med pornografi. Men omoraliska handlingar är inte bara ett problem för män, och äkta män är inte de enda som syndar. Faran man utsätter sig för med ett musklick, inklusive det som kan hända i ett chattrums virtuella möte, gör inte skillnad på människor, man eller kvinna, ung eller gammal, gift eller ogift. Och för att se till att frestelsen blir än mer tillgänglig arbetar motståndaren på att utöka sin täckning, som de säger, till mobiler, videospel och iPods. Om vi slutar hugga av grenarna på problemet och hugger direkt mot trädets rot, finner vi som väntat att lustan lurar där. Lusta är ett motbjudande ord och utan tvekan ett motbjudande ämne att hålla tal om. Men det är av god anledning som vissa traditioner kallar den för den dödligaste av de sju dödssynderna. Varför är lusta en dödssynd? Förutom dess fullständigt andligt nedbrytande inverkan på vår själ, så tror jag att det är en synd eftersom den förnedrar den högsta och heligaste relation som Gud ger oss i jordelivet. Kärleken en man och en kvinna känner för varandra, och den önskan paret har att föda barn i en familj som är ämnad för evigheten. Någon har sagt att sann kärlek måste innefatta tanken på ett bestående förhållande, Sann kärlek består, men lustan förändras lika kvickt som man kan bläddra i en pornografisk tidning eller snegla på ännu ett potentiellt tillfredsställande objekt som går förbi, man eller kvinna. Äkta kärlek vill vi berätta om för alla. Man blir knäsvag, som när jag tänker på syster Holland. Vi ropar ut den från hustaken, ibland till och med på generalkonferenserna. Men lusta kännetecknas av skam och sekretess och är nästan sjukligt hemlighetsfull. Ju senare och mörkare tid på dygnet, desto bättre, med dubbla lås på dörren, för säkerhets skull. Kärleken får oss att instinktivt sträcka oss ut mot Gud och andra. Lusta, å andra sidan, är allt annat än gudalik och är fullständigt egocentrisk. Kärlek möter oss med öppen famn och öppet hjärta. Lusta möter oss endast med en ohämmad aptit. Det här är bara några av anledningarna till att en prostituering av kärlekens sanna innebörd, vare sig det sker i fantasin eller med en annan person, är så evigt destruktiv. Den förstör det som endast ligger efter vår tro på Gud i betydelse, nämligen tron på dem vi älskar. Den skakar grundvalen i tilliten som nuvarande eller framtida kärlek bygger på. Och det tar lång tid att bygga upp tilliten när den gått förlorad. Gå vidare med den idén, oavsett om det är så personligt som en familjemedlem eller så offentligt som valda ämbetsmän, företagsledare, kändisar eller idrottsstjärnor. Snart nog leder den till att byggnaden som en gång uppfördes för att hysa moraliskt ansvarsfulla samhällen får en skylt utanför där det står: fastigheten är vakant. Vare sig vi är ensamstående eller gifta, unga eller gamla, låt oss ett ögonblick tala om hur vi kan skydda oss mot frestelser i vilken form den än framträder. Vi kanske inte kan bota all samhällets onda idag, men vi kan tala om vad vi själva borde göra. Börja framför allt med att hålla dig ifrån människor, material och omständigheter som är skadliga för dig. Som de vet som kämpar med något som alkoholism kan närhetens dragningskraft vara ödesdiger. Det gäller också moraliska frågor. Liksom Josef hos Potifars hustru, bara spring. Spring så långt bort du kan från vad eller vem det är som bedrar dig. Och snälla, när du flyr från frestelsens hus, ordna inte med eftersändning. Inse att de som är bundna av nedbrytande vanor eller beroenden ofta behöver mer hjälp än de klarar av själva. Och det kan gälla dig också. Sök hjälp och välkomna den. Tala med biskopen. Följ hans råd. Be om en prästerens välsignelse. Använd kyrkans resurser. Skriv in dig i kyrkans program för missbrukare eller sök annan lämplig professionell hjälp. Be utan att tröttna. Be om hjälp av änglar från båda sidor av förlåten. Förutom filter i datorer och kontroll av våra känslor måste vi inse att den enda verkliga kontrollen i livet är självkontroll. Utöva mer kontroll också över små saker som du ställs inför. Om ett program på tv är oanständigt, stäng av det. Om en film är grov, gå därifrån. Om en olämplig relation utvecklas, avbryt den. Många av de här upplevelserna i gränslandet är kanske inte onda från början, men de kan avtrubba vårt omdöme, minska vår andlighet och leda till något som kan vara av ondo. Ett gammalt ordspråk säger att en resa på 1000 mil börjar med ett steg, så trampa försiktigt. Som tjuvar om natten kan ovälkomna tankar tränga in i vårt sinne. Men vi behöver inte öppna dörren på vid gavel, servera te och kakor och berätta var silvret förvaras. Man borde hur som helst inte servera te. Kasta ut de slynglarna. Ersätt låga tankar med hoppfulla bilder och glada minnen. Tänk på dem som älskar dig och som skulle bli förkrossade om du svek dem. Mer än en man har räddats från synd eller dumheter genom att minnas sin mors, sin hustrus eller sitt barns ansikte som väntar på honom någonstans där hemma. Vilka tankar du än har, se till att de välkomnas in i hjärtat endast på inbjudan. Som en forntida poet en gång sa, min vilja må gälla som rättsskäl. Främja och vistas där Herrens ande är. Se till att det gäller ditt eget hus eller lägenhet och styr vad slags konst, musik och litteratur du samlar på dig där. Om du tagit emot en begåvning så besök templet så ofta du kan. Kom ihåg att templet beväpnar dig, citat, med Guds kraft och låter hans härlighet vara runt omkring dig och ger hans änglar befallning om dig. Och när du lämnar templet så kom ihåg de symboler du bär med dig. De ska aldrig läggas åt sidan eller glömmas bort. De flesta som befinner sig i knipa utropar till sist, vad tänkte jag på? Vad de än tänkte på, så inte var det Kristus. Men som medlemmar i hans kyrka lovar vi varje söndag av våra liv att ta på oss hans namn och att alltid minnas honom. Så låt oss arbeta hårdare på att minnas honom, särskilt att det var våra sjukdomar han bar, att han tog på sig våra smärtor, att han var genomborrad för våra överträdelses skull och att genom hans sår är vi helade. Att komma ihåg att varje gång vi syndar så sårar vi inte bara dem vi älskar utan också honom. Han som älskar oss så. Och dessutom, om vi syndar, oavsett hur svår synden må vara, kan vi räddas av samma majestätiska person. Han som bär det enda namn som givits under himlen, varigenom någon man eller kvinna kan bli frälst. När vi ser på våra överträdelser och vår själ sönderslits av verklig smärta, låt oss alla, liksom Alma, utropa de livsavgörande orden. O Jesus, du Guds son, förbarma dig över mig. Bröder och systrar, jag älskar er. President Monson och bröderna älskar er. Ännu viktigare, er fader i himlen älskar er. Jag har idag försökt tala om kärlek, respekt för den och en rätt bild av den i de sundaste samhällen människosläktet känt. Dess helighet mellan en gift man och kvinna och de familjer som kärleken så småningom frambringar. Jag har försökt prata om dess återlösande manifestation, kärleken personifierad, som kommer till oss genom nåden från Kristus själv. Jag har tvingats att även tala om djävulen, den djävulske, lögnernas och lustans fader, som gör allt han kan för att förfalska sann kärlek, för att vanhelga eller skända den sanna kärleken var helst han stöter på den. Och jag har talat om hans önskan att förgöra oss samtidigt, om han kan. När vi ställs inför sådana frestelser i vår tid måste vi, liksom den unge Nefi, förkunna: Jag skall inte längre ge rum för min själs fiende. Vi kan förkasta den onde. Om vi vill det innerligt och uppriktigt nog, kan och kommer den fienden att omintetgöras genom Herren Jesu Kristi återlösande kraft. Vidare lovar jag er att ljuset från hans eviga evangelium kan och än en gång kommer att lysa klart där vi var rädda för att livet blivit hopplöst och ohjälpligt mörkt. Må glädjen i vår trohet mot det bästa och det högsta inom oss bli vår, allt medan vi håller vår kärlek, vårt äktenskap, vårt samhälle och vår själ så rena som de avsätts att vara, ber jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.